Ja, vi har i vår vandring genom första Korinthierbrevet hunnit fram till kapitel 7. Och det är inga lätta saker att ta oss med det här, som ni förstår, men vi måste försöka. Förra gången så talade vi om att gifta sig eller inte gifta sig. Och idag att skilja sig eller inte skilja sig. Vi ska komma in i texten i vers 8 och framåt så småningom här. Vet du att 1981 så gifte sig i vårt land 37 000 människor, alltså 37 000 äktenskap ingicks. Samma år så genomfördes 20 000 skilsmässor, vilket alltså innebär 40 000 sargade människor plus alla barn som ofta kommer i kläm. Och den genomsnittliga längden för ett äktenskap enligt mätningarna 1981, det var 3 år. Och 30% av de som gifter om sig skiljer sig igen. Och man räknar idag med att närmare 50% av alla som ingår äktenskap så småningom ska skilja sig. I USA så är det 75% av alla tonårsäktenskap, alltså man gifter sig innan 20 år, som slutar i skilsmässa. Och nu är det så att inte heller den kristna församlingen är immun emot det här problemet som heter äktenskap och skilsmässa. En biskop i vårt land uttalade sig för en tid sedan i en dagstidning och uttryckte sin stora oro över de många skilsmässor bland prästerskapet i kyrkan. Och problematiken den tränger sig allt närmare in på oss. Och många kristna undrar säkert hur vi ska ställa oss till allt det här. Hur ska vi förhålla oss som församling? Och vad är den kristna vägen? Vad säger Guds ord? Ja, det här är ju inget nytt problem. Det är lika gammalt som människan på jorden. Och det fanns också på Paulus tid, inte minst i Korint. Denna stad som var så full utav lösaktighet och prostitution. Och en del i Korint hade tydligen undrat om inte total avhållsamhet från kvinnor, även om man var gift, vore den enda radikala lösningen. Och det behandlade vi ju förra gången och tillbakavisade. Men en del hade tydligen undrat om det inte var bäst att helt avstå från äktenskap och att leva avhållsamt till och med om man var gift. Men det behandlade vi ju i de första verserna i det här kapitlet, första 7 verserna. Och de råd och svar som Paulus här ger, de ger han med tanke på den svåra tid som stod för dörren. Det vill säga, Paulus hade visserligen högsta tänkbara syn på äktenskapet, men eftersom han uppfattade att denna världsordning gick mot sitt slut, så ville han bespara de troende de omsorger och bekymmer som äktenskapliga förpliktelser ändå för med sig. Därför är hans svar att vara ogift, det är bra det. Men att gifta sig är naturligt. Och till de ogifta och till änkorna så ger han rådet att det är bra om ni förblir ogifta. Men att leva som ogift, säger han, det är inte för alla. Det är inte alla som klarar av det. Det beror nämligen på vilken gåva man har fått ifrån Gud. Och han kallar det tydligen en nådegåva, detta. Att kunna leva ogift på ett lyckligt sätt. En del har gåvan att leva gift och tjäna Gud på bästa sätt i det förhållandet. Andra har gåvan att leva ogifta och tjäna Gud bäst i det förhållandet. Och vi har som kristen församling orsak att uppskatta det ogifta lika mycket som det gifta. Paulus svar på korinternas fråga, ska vi gifta oss eller inte? Det är då till slut, ja, det beror på vilken gåva du har. Men nu har man tydligen också frågat honom om det var rätt att skilja sig. Möjligen menade man att man skulle bryta upp från sitt äktenskap för att bättre kunna tjäna Gud. Men här är Paulus mycket klar enligt vers 10 och 11. De gifta ger jag denna föreskrift, som inte är min utan Herrens. En hustru får inte lämna sin man, men gör hon det ska hon ändå förbli ogift eller försona sig med mannen. Och en man får inte skilja sig från sin hustru. Och han nöjer sig inte att uttala sig enbart utifrån sin egen auktoritet i egenskap av apostel, utan han åberopar Jesu Kristi egen befallning. Och när Kristus själv, som vi vet ifrån evangelierna, uttalar sig om äktenskapet, så går han tillbaka till det gudagivna idealet och lyfter fram det som det enda eftersträvansvärda alternativet för oss. Äktenskapet instiftades ju av Gud, säger han till lärjungarna. Ja, det instiftades strax efter människornas skapande, i syfte att reglera samlevnaden mellan man och kvinna. Inte för att begränsa deras lycka, utan för att maximera den och göra det största möjliga utav den. Äktenskapets syften var att människosläktet skulle fortplantas och förökas. Men framförallt så var äktenskapet till för att maximera och fördjupa gemenskapen mellan man och kvinna. Det står att för den skull ska en man överge sin far och sin mor. Det är, jag vill säga, det är ett offentligt uppbrott från ett gammalt sammanhang där han markerar att han går för att starta eget, så att säga. Man bara inte flyttar ihop enligt Bibelns principer. Man gör det kunnigt för alla att vi två ämnar hålla oss till varandra och vara man och hustru. För det nästa verbet är ju hålla sig till sin hustru. Det handlar om en livslång trohet och att vara ett kött. En förening, en bekräftelse på att man nu delar allt. En förening till ett. Och helt tydligt avsåg alltså Gud att äktenskapet skulle vara monogamt och att det skulle vara permanent, det vill säga en man, en kvinna för livet. Det var Guds ideal. Och det ingår i Guds goda och kärleksfulla syften med människosläktet. Ja, äktenskapet skulle ju till och med tjäna som en bild på Guds trofasta kärlek mot hans folk. Och Guds kärlek skiftar ju inte. Den är ju trogen, den är ju uthållig, den är ju permanent, så att säga. Och Jesus menar, Guds höga syften med äktenskapet har inte förändrats. Det gäller ännu. Men samtidigt är det alltså ett faktum att syndafallet har kommit in och medfört störningar på livets alla områden, inklusive detta som kallas äktenskap. Ingenting är undantaget syndens framfart. Det visade sig redan på syndafallets dag. Adam var plötsligt beredd att fegt skjuta skulden på den kvinna som du gav mig, säger han till Gud. Hon gav mig att äta. Och så ser vi hur syndafallet har medfört inte bara en störning mellan människan och Gud, utan också en störning i gemenskapen mellan människor, mellan man och kvinna i ett äktenskap. Och vi har som människor alla upplevt det här. Störningar av den gudomliga viljan och den gudomliga ordningen för vår samlevnad. Och om vi inte har upplevt det i ett äktenskap, så har vi ändå upplevt det i andra relationer med människor. Ingen kommer undan här. Och vi lever i en tid då det är svårt att vara gift, då äktenskapen är svårt utsatta. Massmedia bombarderar oss med en överromantiserad syn på äktenskapet, där individens känslor alltid tycks spela den avgörande rollen. Och om de romantiska känslorna ska bestämma äktenskapets varaktighet, ja, då är det verkligen ytterst skönt. Då blir det en ständig jakt efter nya romanser. Och samhällets värdesystem tecknar också otrohet och skilsmässa som någonting helt normalt. Och veckopressens kändisar går ju villigt före med gott exempel, inom citationstecken. Och många har också gått in i äktenskapet med felaktiga motiv och förväntningar, som till exempel för att slippa bli ensam. Eller det är för att kompisarna gifter sig ju. Eller ibland för att protestera mot sina föräldrar och markera sin självständighet. Och när sedan personligheten efter några år börjar utvecklas och mogna och intressena förändras, så finner man kanske att man gjorde ett alldeles för hastigt val en gång. Och när sedan också de varma känslorna har försvunnit och vardagen står där i sin grå verklighet, ja, då är det för många allt för lätt att börja leka med tanken på skilsmässa. Och från samhällets sida har man verkligen underlättat processen och proceduren. Inte längre behöver man uppge några skäl till skilsmässan. Och den obligatoriska medlingen är också avskaffad. Det är bara att kontakta en advokat och fylla i ett papper. Och så vänta. Och nu är det så att det kristna äktenskapet, det är inte undantaget de här problemen och de här bekymren, som kan utgöra allvarliga hot mot ett lyckligt äktenskap. Det räcker inte bara med att vara emot skilsmässa som kristen församling. Knappast någon människa kan väl vid sitt normala förnuft vara för skilsmässa. Det är väl ingen som är för skilsmässa egentligen. Det är en alltför smärtsam upplevelse. Men ändå händer det alltså. Och inte ens kristna människor går säkra här. Att ha blivit gift en gång är ingen garanti för att man ska förbli lyckligt gift. Vad ska då vara den kristna församlingens attityd? Jo, det ska vara att församlingen har ett ansvar. För det första, före äktenskapets ingående. För det andra, efter äktenskapets ingående och under kriser i ett äktenskap. Och för det tredje, efter en eventuell skilsmässa, har församlingen ett ansvar. Låt mig först tala lite grann om ansvaret före äktenskapet. Jag läste i en tidning om en frånskild trebarnsmor som uttalar sig, det var en kristen tidning, uttalar sig följande: ingen talade om för mig och min man, eller min fästman, att mognad, barn, arbete skulle komma att förändra oss. Ingen talade om för oss hur svårt det skulle kunna bli att anpassa sig till vissa saker. Och att sånt, det vill säga anpassning, inte bara kommer av sig själv. Ingen talade om för oss att glädje sällan kommer utan arbete. Det tar tid, det tar möda, det tar arbete för att också få uppleva glädje i ett äktenskap. Och det här förstod ju Bibeln. Det här förstod ju Gud. Så när han stiftade lagar för Israel, så läser vi i 5 Mosebok 24 att om en man nyligen har tagit sig hustru, så behöver han inte gå ut i krigstjänst. Inte heller får han göra någon annan tjänstgöring. Han ska vara fri ett helt år för att stanna hemma och glädja sin hustru. Det är du. Jättefin lag. Bibeln förutsätter alltså att det tar tid att bygga upp ett äktenskap. Och att inte minst det första året är oerhört viktigt. Men den här frånskilda kvinnan fortsätter: vi lärde inte känna varandra som vi skulle åren innan vi gifte oss. Vi baserade vårt förhållande på sådana där ytliga saker som: jag älskade ju hans leende, hans artighet och hans lugn och intelligens. Men vi talade aldrig med varandra om emotionella, fysiska och andliga aspekter av livet tillsammans. Vi kanske såg saker hos varandra som irriterade, men vi la inte ner något arbete på vårt förhållande innan bröllopet. Vi bara hoppades och trodde att vår kärlek skulle vara tillräcklig och att vissa saker säkert skulle ändra sig bara vi blev gifta. Men om vi hade lyssnat till vissa sanningar från föräldrar, församling och vänner, så är jag inte säker på att vi hade gift oss. Du ser, det är redan här som vi måste hjälpa våra ungdomar. Det är bland annat därför som jag faktiskt tar upp tid i predikan med såna här saker. Och det är bland annat därför som vi har äktenskapsskola ibland i församlingen. För att fånga upp de ungdomar som kanske står beredda att ingå äktenskap. som kanske är förlovade eller har sällskap, för att förbereda dem på de bekymmer som kan komma upp i ett äktenskap. Ibland kan äktenskapets verkligheter faktiskt innebära en större besvikelse och en större chock för kristna ungdomar än för andra. Det är min erfarenhet. Varför då? Jo, därför att kristna ungdomar har ofta gift sig utifrån tron att Gud har lett dem tillsammans. Och det är ju underbart. Det har de naturligtvis rätt att tro. Men det gör också att de har väldigt högt ställda förväntningar på att nu ska det här fungera underbart. Guds välsignelse kommer att flöda från första dag. Och inga problem kommer vi att behöva brottas med. Men så kommer det första grälet. Och de kommer springande med en stor chock och förtvivlan, fyllda av skuld över att de kanske ändå inte gifte sig med rätt man, med rätt kvinna. Vi har ju grälat. Och problemet och skulden blir så mycket större. Det är för att nu tror de att hela livet har ju blivit förfelat. Jag valde ju fel. Vad ska jag göra nu? Kristna ungdomar behöver i förväg få veta att det inte finns några fullkomliga äktenskap och att inte deras kommer att bli det heller. Och behöver få känna på lite grann av de problem som faktiskt kan dyka upp i ett äktenskap. Även om det ingås på aldrig så goda grunder. Kristna ungdomar behöver också få veta vilka villkor som gäller för att deras äktenskap ska kunna utvecklas, hållas levande och hållas stånd emot påfrestningar. Vilka andliga sanningar som kan vara dem till hjälp. Och här menar jag alltså att församlingen har ett stort och viktigt ansvar. Särskilt för de ungdomar som man låter gifta sig i församlingens mitt. Bland annat sånt. Barnskrik på nätterna. Är du beredd på det? Ibland har jag tänkt på, jag kom på det ganska nyligen, att kanske ett bra sätt att hjälpa ungdomar som står i beredskap att ingå äktenskap skulle vara att träna redan gifta par att vara beredda och vara kanske någon slags fadderpar för de här som tänker gifta sig. Och samtala med dem och vara väldigt öppna och ärliga om problem och svårigheter som har mött dem och berätta om hur de löste det hela. Och som de kunde skapa ett förtroende för och hos redan innan man gifte sig, och till vilka man sedan kunde gå också när problemen kommer, så man inte bara tror att man måste gå till en pastor. Många drar sig faktiskt för att gå till pastorn och kommer ofta när det är nästan för sent, så att säga. Församlingen har ett ansvar också efter vigseln och under äktenskapets gång. Och här måste vi tänka allvarligt på hur församlingens liv och verksamhet är upplagd, så att den inte är utformad på ett sådant sätt att den utgör en stressfaktor och ett hot emot äktenskap och familjerna, utan att den istället gynnar det enskilda äktenskapets utveckling. Ibland har faktiskt den kristna verksamhetsapparaten och mötesverksamheten varit så intensiv och utgjort ett hot emot familjeliv och emot äktenskap. Och det kanske kan vara en förklaring till den ökade skilsmässofrekvensen, inte minst bland prästerskapet. Knappast någon kväll ledig i veckan. Församlingens undervisning måste gå ut på att vi lär oss att vara varandras tjänare. Något som först och främst måste tillämpas där hemma. Tjäna varandra. Man och hustru, underordna er varandra, står det. Var varandras tjänare. Och det är väl ganska underligt det här, att genom att tjäna varandra så lockar vi förunderligt nog fram det bästa hos varandra. Vi är enligt Bibeln anmodade inte att söka vårt eget bästa i första hand, utan den andres bästa. Din makas bästa, din makes bästa. Och om båda har en sån attityd, då kan det knappast misslyckas. Men eftersom vi ändå är människor, utesluter det inte att kriser kommer. Och då blir frågan, vad ska vi göra när krisen kommer? På Jesu tid så fanns bland judarna två tolkningsskolor. Den ena ganska sträng i sin tolkning av lagen, Shammai, som menade att när Mose gav tillåtelse om skiljebrev, 5 Mosebok 24:1, så var det bara om otukt hade förekommit som skilsmässa kunde bli tänkbar. Men Hillelskolan däremot var mycket liberal i sin tolkning, och man ansåg det tillräckligt, som tillräcklig grund för skilsmässa, om frun råkade bränna vid maten, eller om man tyckte att hon hade börjat bli tjatig och grälaktig, eller om man helt enkelt hade börjat bli mer förtjust i en annan kvinna, så kunde han skriva sitt skiljebrev och skicka iväg henne. Det kanske var därför som lärjungarna kom till Jesus och frågade: Herre, är det tillåtet för en man att skilja sig från sin hustru av vilken anledning som helst? Som svar fastslår Jesus Guds ursprungliga syfte med äktenskapet, ett monogamt, livslångt förhållande. Vad Gud har sammanfogat får alltså människan inte skilja åt, säger han. Men i det svaret ligger ändå ett erkännande av att människan faktiskt kan söndra, kan skilja åt vad som har sammanfogats. När de frågar om skiljebrev sen, som Mose alltså tillät, så svarar Jesus: ja, det är visserligen sant, men det var för era hjärtans hårdhets skull. Så var det alls inte tänkt från Gud från början. Skilsmässan ingick aldrig i Guds goda plan. Inte ens när otukt föreligger, säger Jesus, anbefaller han skilsmässa, utan han visserligen ser den som tänkbar och möjlig. Då må man skiljas, men det är ingenting som är önskvärt ens då. Guds bästa väg är alltid försoning, förlåtelse och återupprättelse. Och det måste alltså vara med endast den målsättningen som församlingens äktenskapsrådgivning arbetar för försoning, arbetar för förlåtelse, för uppgörelse, för förändrade hjärtan. Skilsmässa är aldrig en lösning, det innebär alltid ett misslyckande. Normen för Guds folk är den trofasta kärlek som Gud så ofta bevisat mot ett honom trolöst folk. Profeten Hosea illustrerar ju det så fantastiskt när han får gå och ta tillbaka till sig den kvinna som hade varit honom otrogen i många år. Så vi kommer nu till 1 Korinthierbrevet 7. Och många timmar i rådgivning, ingående självprövning, stolthet som måste sväljas, ödmjukhet, allt det där är värt mödan om man kan rädda ett äktenskap. Men Bibeln erkänner också i 1 Kor 7 att skilsmässa är möjlig om hon ändå skulle lämna sin man, om en man ändå skulle skilja sig från sin hustru. Alltså på andra grunder än otukt, och på andra grunder än att någon av dem icke är troende. Om man ändå separerar, det är alltså en möjlighet. Bibeln är tyst om vad som skulle kunna vara orsaken här. Ibland beror det på hjärtats hårdhet hos någon eller kanske båda parterna. Man har inte ens velat försona sig med varandra, och alla försök har likasom misslyckats. Men ibland beror det också på andra omständigheter som inte du och jag känner till. Omständigheter som tydligen kan göra fortsatt samlevnad outhärdlig för människorna i fråga. Men de villkor som då gäller enligt Paulus är att parterna ska förbli ogifta, eller ännu bättre söka förlikning senare och om möjligt gifta sig på nytt. Skilsmässa, menar Paulus, bör betraktas som separation i syfte att eftersträva förlikning. Nå, församlingens ansvar är att på alla sätt stödja och bedja och hjälpa de äktenskap som befinner sig i kris. Och att hjälpa äktenskap att utvecklas och fungera efter Guds vilja. Och om vi har brustit här när det gäller vår undervisning före äktenskapet, och när det gäller vår undervisning och vårt stöd under äktenskapets kriser, om vi har brustit där, mina vänner, då bör vi heller inte förhasta oss i domen när någonting har gått snett, utan vara väldigt försiktiga och visa oss villiga att inse vårt delansvar. Här är någonting som har gått i sönder, och det är inte bara dessa människors fel. Kanske församlingen också har brustit på vitala punkter. Därför måste vi också tala till sist om församlingens ansvar när skilsmässa trots allt har blivit ett faktum. När det tragiska ändå har hänt, då upphör inte församlingens ansvar. Det är faktiskt nu som dessa människor behöver vårt stöd, kanske mer än någonsin. Ingen kristen har väl valt skilsmässa som en lätt väg ut, om någon skulle tro det. Och ingen går heller oskadd igenom en skilsmässa. Det är alltid någonting ont och destruktivt som vänder helt upp och ner på livet. Och det lämnar ofta den frånskilde i svåra skuldkänslor, i fruktan, i emotionell terror och sorg och förtvivlan, med ensamhetskänslor och dessutom sociala förändringar, band som klipps av, och kanske också ekonomiska bekymmer. Och det är här vi behöver bära varandras bördor och tillsammans lida med den lem som lider. Det är nu i deras utsatta ensamhet som de verkligen behöver stödet från Guds familj. Det är en upplevelse, det här med skilsmässa, som ofta är värre än sorgen efter en nära anhörig. När någon dör, då markeras det ju ofta genom en begravning, och man får gråta ut, och man får kanske vänners stöd och förståelse. Vi förstår att du sörjer din älskade som har dött. Men när en skilsmässa sker, då kallas man till tingsrätten ett bestämt datum, och på några få grymma minuter så rivs det upp som kanske ingicks för 10 år sedan, 20 år sedan, 30 år sedan, avskaffas på några ögonblick. Och så går man ut ifrån rättssalen ensam, med en sorg över någonting som har gått i sönder och är brutet. Och sorgeprocessen efter ett sådant misslyckande liknar en människas sorgeprocess vid förlusten av en nära anhörig. De behöver vårt emotionella stöd, men kanske också vårt praktiska. Kanske hjälp med barnvakt, att ta hand om huset eller andra praktiska detaljer. Och de behöver framför allt känna sig fullt accepterade och välkomna i församlingsgemenskapen. För den människa som av ett uppriktigt hjärta söker Gud och Guds nåd och Guds förlåtelse, den människan är också Gud villig att välsigna, även om hon eller han skulle ha ett misslyckat äktenskap bakom sig. En frånskild skriver så här: min församlingsattityd till min skilsmässa har varit plågsam för mig. Som kristen tror jag naturligtvis inte på skilsmässa, men nu när jag ändå har hamnat där, så står jag här ensam med mina barn. En söndagsskollärare insåg mina ekonomiska problem och hjälpte mina barn med begagnade kläder. Hon förstod också mitt behov av att behöva samtala, kanske i timmar. Men mina övriga vänner, de som förut hade bjudit mig och min man, plötsligt försvunna. Jag tycker det är svårt att relatera till församlingen nu. Vems fel det är vet jag inte, men jag känner mig så väldigt ensam. Hör ni, var funnes hopp för någon av oss om inte vi visste att Gud är nådig och god och generös. Jesus sa ju någonting om att kasta den första stenen. Det är inte stenar som dessa människor behöver, utan generösa, varma och öppna famnar hos Guds familj. Att ha gått igenom en skilsmässotragedi gör inte någon mindre värd i Guds ögon. Gud vill nämligen läkedom också för sådant och för de sår som uppstått under en sån tragedi. Gud är änkornas, de faderlösas och de ensamståendes Gud. Jämför berättelsen om Hagar och Ismael. Så grymt tycker vi blev hon jagad bort ifrån Abrahams och Saras hushåll och ensam med sin son ute i öknen. Men Gud glömde henne inte. Han lät vatten springa fram och han gav henne underbara löften om att han skulle också vara med henne. Vad är det för slutsats vi ska dra? Jo, samtidigt som vi som församling frimodigt ska fortsätta med att förkunna Guds höga syften med äktenskapet och stå trogna Guds ord i det här fallet. Det ska vi göra. Men samtidigt som vi gör det så måste vi se det som en lika viktig för kristen förpliktelse att i barmhärtighet och i kärlek omsluta de som trots allt ändå misslyckats. Nåden måste också överflöda i skilsmässornas bakvatten. Och vi bör ödmjukt komma ihåg, mina vänner, att det är ingen av oss som går säker i denna onda värld. Imorgon kan det vara ditt och mitt behov att vara i behov, eller din och min tur att vara i behov av barmhärtighet. Syskons behandling. Glöm inte det. Ja, vi ska snart avsluta vad Paulus tar upp i sammanhanget vers 12 till 15 måste jag ändå nämna till sist. Att i Korint fanns ytterligare en grupp som undrade över frågan om skilsmässan i deras speciella fall. Det gällde nämligen äktenskap där man hade gift sig som otroende, men nu hade en av makarna kommit till tro. Ska då den troende skilja sig från sin hedniske man eller hustru? Det var ju stora problem i Korint. Om nu mannen gjorde som han förut hade gjort, gick till tempelskökorna på kvällen kanske. Skulle den kristna kvinnan och hustrun stå ut med detta? Eller skulle den kristne mannen stå ut med att hans hedniska hustru hånade honom och smädade honom för att han gick på sina kristna sammankomster? Ja, säger Paulus, det ska ni göra. Så långt som på er beror, ni som är troende i sådana äktenskap, så ska ni göra allt för att hålla samman äktenskapet. Men om den icke troende partnern vill skiljas, då må hon få göra det. Men initiativet får inte komma från den troende, utan i så fall från den icke troende. Äktenskapet kan alltså fortsätta även om inte båda parterna är troende. Ty, säger Paulus, hela hemmet har blivit helgat genom den troende mannen eller hustrun. Maken och barnen är helgade, alltså föremål för Guds goda välsignelse, därför att det finns en troende i äktenskapet och hemmet. Det är väl fantastiskt. Hela familjen blir, så att säga, besmittad i positiv bemärkelse av Guds välsignelse. Och det är en förmån att ha en kristen människa i familjen. Att se något av Kristi egenskaper mitt i vardagen. Kärleken, omsorgen, villigheten att förlåta och så vidare. Gud har kallat oss att leva i frid. Därför, om en icke-troende partner vill skiljas, så må han eller hon få göra det. Och du ska inte försöka hindra honom henne. Men, å andra sidan, kanske du är Guds instrument att vinna honom eller henne. Det har vi ju sett många gånger, inte minst i vår församling. Hur en man eller kvinna, kanske efter många år, ändå fått också sin hustru och sin och sin make med på vägen. Men å andra sidan kan du aldrig vara säker på detta och för den skull ihärdigt förhindra din icke-troende partner att skiljas om hon eller han skulle vilja det. Nå, låt oss alltså komma ihåg att äktenskapet fortfarande är en gudomligt given institution och därför värd vår högsta respekt och vår ivrigaste omsorg. Men låt oss också komma ihåg att även äktenskapet är en temporär relation. Alla äktenskap ska ju en gång upplösas. Alla äktenskap, både lyckliga, mindre lyckliga och misslyckade äktenskap, ska en gång upplösas för alltid. De ska tvingas ge vika för en långt högre form av gemenskap. Alla tårar ska torkas av. Alla sår ska bli helade. Ingen sorg och längtan och skuld över misslyckanden ska finnas mer. Ett nytt bröllop ska firas. Och som innebär att vi slutgiltigt ska förenas med vår frälsare och herre och brudgum, Jesus Kristus. Förenas i en underbar och evig och obrytbar glädje och gemenskap. Här nere är allt ett styckeverk och ofullkomligt och ofullständigt. Och skilsmässor kan också inträffa. Men då ska inte längre några skilsmässor inträffa i evigheternas evighet. Och mina vänner, det viktigaste är inte om du idag är gift eller ogift. Det viktigaste är om du tillhör Herren Jesus eller inte. Utan honom, min vän, så hjälper det inte ens om du har ett lyckligt äktenskap. Men med honom så finns det hopp redan här i denna ofullkomliga värld. Redan här i detta komplicerade liv. Men med honom finns det också hopp bortom död och grav. Det vill säga bortom den gräns där alla mänskliga relationer ändå till sist ska tvingas slitas och klippas av. Alla jordiska äktenskap ska få ett slut förr eller senare. Men det finns ett äktenskap som ska bestå. Äktenskapet med Jesus Kristus. Tillhör du honom? Tillhör du hans brud? Vet du, han ska snart komma för att hämta sin brud. För han vill att där han är, det ska hon vara med honom. Ska du vara med? Vi ska avsluta vår gudstjänst nu. Och du ska få möjlighet att komma med i den brudeskaran. Genom att gå in i vårt bönerum. Dörren ska öppnas där vid orgeln. Eller börja knä här framme. Och medan vi sjunger vår avslutningssång så får du söka dig till Jesus Kristus, brudgummen som trolovar sig med dig för evigt.